Hej på dig, det här är ett nytt avsnitt av Svenska Yles politiska podd Politiken med politiska journalisterna Jenna Emtö, Sofia Kajander. Jag heter Joakim Runt och är programledare. Klockan är 20 minuter över ett fredag eftermiddag när vi spelar in det här. Saker och ting som händer senare så kan vi inte ansvara för vi är inte medvetna om dem ännu.
Vi tar inte ansvar för något.
Inte egentligen något, eller kanske lite ansvar för det vi säger.
Kanske lite.
En del.
Våra egna liv.
Ja, precis, våra egna liv. Ja. Men det som vi vet åtminstone när vi bannar in det här på fredag är att försvaret borde få 14 miljoner euro.
Miljarder.
Miljarder. Bra att du rättar mig. Ja. Jämfört med de 7 miljarder som försvaret får i år nu. Varför borde försvaret få det? Om vi börjar där.
För att världen är osäker och vi rustar upp för krig.
Och vi bor bredvid Ryssland fortfarande.
Ja, alltså, den här rapporten är ju alltså en önskelista av Försvarsmakten. Det här är inte ännu på det sättet realism att partierna som har suttit i den här arbetsgruppen och som har skrivit under rapporten, de har inte förbundit sig till det här enorma miljardmålet, utan det här är helt enkelt Försvarsmaktens önskelista.
Okay,
man vill, det drönar försvar ska man satsa på. Det finns en massa saker som man behöver liksom underhålla i militären. Davids slunga från Israel. Alla sådana saker kostar, jaktplan. Och sen den stora grejen är ju det som har förändrats här nu väldigt snabbt är det att USA lite drar sig ur allt mer ur Europa, vilket sätter ännu mer press på oss här i Europa och i Finland att själva sköta om vårt försvar. Mm.
Så det här var alltså en önskelista som kom den här veckan. Varför kommer det nu, den här önskelistan?
Det var ju statsrådet som hade tillsatt en parlamentarisk arbetsgrupp som skulle titta på försvarets behov och som nu då har skrivit en rapport som de då har lämnat till försvarsminister Häkkinen i veckan. Och i den här parlamentariska arbetsgruppen så har det alltså suttit riksdagsledamöter från alla riksdagspartier och det var Samlingspartiets Jukka Kopra som var ordförande eller höll i ordförandeklubban för den här arbetsgruppen.
Mm. Hej, det glömde jag ju att säga. Alltså, om Jenna låter lite underlig så är det för att Jenna är Jyväskylä. Och då låter man så där. Varför Jenna är Jyväskylä? Det ska vi återkomma till senare i podden, så gå ingenstans. Alltså okej, okay, att man önskar dubbelt mera pengar, det är ju, vad ska vi säga, fräsch optimism så där från försvaret. Men med tanke på alltså, diskussionen i landet i övrigt, det vill säga att vi ska tokspara. Hur har en sån här önskan om dubbelt mera pengar landat då?
Alltså, om vi nu tittar på de siffrorna så du sa att vi är just nu på nästan 8 miljarder. Det här är liksom en fördubbling som skulle komma redan 2029. Alltså riktigt just skulle man liksom fördubbla försvarsanslagen. Och det skulle gå redigt över den här NATOs krav på 3,5% av BNP som vi ju redan har förbundit oss till. Och det, redan det har känts liksom ganska hojsigt att det är jättemycket pengar. Men det här går redigt ännu över den nivån. Och det är ju kanske inte realism. Det här är nu en öppning som man ska nog se som Försvarsmaktens på det lobbning via minister Antti Häkkinen som ju väldigt gärna då lobbar för sitt eget ministerium och säger att vi behöver allt det här. Och det är också kanske bekvämt för de partier som sitter med att inte behöva säga att vi har nu förbundit oss till den här summan utan vi skriver under att så här mycket behöver försvaret. Förutom Vänsterförbundet då som vanligt är det enda som inte riktigt skriver under alla sådana här försvarssatsningar. De sa att de har en avvikande åsikt där. Men ja.
Och försvaret är väl alltså ungefär den enda som har fått pengar?
Ungefär,
jag menar. De senaste åren i budgeten, alltså mera pengar.
Jo, och man har ju också hört att det är därför varför det är så stramt, alltså dels vår statsskuld, men också just för de här stora, eller liksom stigande utgifterna inom försvaret och alla de här satsningarna som behöver göras. Så det här skulle, alltså det som vänstern till exempel tog fasta på, att det här blir, den här önskelistan blir svår att realisera med tanke på att vi också har den här skuldbromsen som förbinder kommande regeringar med att också hitta anpassningar för 8 till 10, 11 miljarder, vad den siffran sen landar på. Och att då ännu liksom fördubbla försvarsanslagen på det blir enligt dem svårt eller omöjligt att kunna kombinera. Och speciellt också att när man nu har ändå, eller ja, det kommer ju sådär regeringskritik om att man har skurit från välfärden och samtidigt så verkar det som att försvaret är en sån här, att man får, att det, det liksom, dit fortsätter pengarna strömma.
Men det är ju, alltså jag, också på finansministeriet så höjde man på ögonbrynen och tänkte att wow, det här är ganska mycket pengar. Att om ni, alltså,
gör de själva var lite sådär, whoops!
Ja, de står ju inte bakom det här, men de säger att okej, om ni politiskt bestämmer att göra så här så får ni själva då se till att spara så mycket som det krävs extra ovanpå det här som Jenna nämnde, de här 10-11 miljarderna som vi redan vet att kommer. Men det kan man ju nog säga att om vi nu talar om den här summan och det här behovet, så det är ju nog helt verkligt. Man tycker att man behöver ifrågasätta det, att liksom, Försvarsmakten har ett stort behov av mera pengar. Men det är ju precis som med vilket ministerium som helst, om du ger till exempel social- och hälsovårdsministeriet, om de skulle få bestämma hur mycket pengar skulle ni behöva till, så klart att det skulle vara enorma belopp. Men sen är det en helt annan fråga om man går med på det politiskt. Men försvarssatsningar är ju en sån fråga där det är svårt för partierna att säga emot.
Men finns det någon alltså politisk tung spelare som har sagt att jo, 14 miljarder i året, det låter bra?
No, alltså Häckenen själv och Samlingspartiet står ju kanske mest bakom det här. Men jag tror att han själv också vet att det kommer inte att bli så här mycket. Men redan att man liksom riggar diskussionen på det sättet att man har ett så här ambitiöst öppningsförslag i förhandlingarna, så kommer ju att göra att man landar ändå kanske på ett bättre resultat än utan en sån här önskelista.
Är det inte som man gör en deal? Man kommer in med ett så här liksom skam.
Rysk förhandlings.
Ja, just det.
Jättehögt, skyhögt. Ändra skyhögt liksom, om man då vill ha så mycket pengar som möjligt. Att man sätter ett jättehögt första förslag. Eller om man då vill ha så lite som möjligt ett skambud. Att det är väl så här det funkar.
Dum är ju inte den som frågar, utan dum är den som eventuellt ger. Finansminister Riikka Purra från Sannfinländarna diskuterar bland annat det här försvarsbudgethöjningen tillsammans med Socialdemokraternas ordförande Antti Lindtman. De var med i en debatt som Politiska journalisternas förening ordnade här i veckan. Vad sa Purra och Lindtman om 14 miljarder euro att försvara?
No, alltså, båda sa att kanske inte så här mycket pengar som man nu säger i den här rapporten. Att det kom nog direkt både från finansministern och från oppositionsledaren.
Jo, och Purra sa också att precis som du sa här, Sofia, tidigare, att om man skulle be en annan sektor skriva en önskelista, så skulle önskelistan troligen också se ut så här. Liksom, eller alltså så här, handlar om så här mycket pengar. Mm. Så att det var nog inte riktigt ett stöd från någon av dem.
Hur gick diskussionen mellan Purra och Lindtman då? Alltså det var förstås ekonomi, de diskuterade vem som är sämre än den andra på att sköta landets finanser.
Ja, alltså den stora frågan som ju många undrar, och som också politiska journalisterna som det där ordnade den här debatten frågar ju gång på gång, just om det här Socialdemokraternas alternativ, ekonomiska alternativ. Det är den stora elefanten i rummet, att vad är det som Lindtman står för? Vad är det där alternativet som gallupledaren, som faktiskt har kommit ner lite nu enligt senaste partimätning, lovar? Och det var ju på det sättet Lindtman som kanske nu satt på den här, liksom, det var han som tentades både av journalisterna men sen också av Purra, som ju var helt som fiskar i vattnet. Hon har varit finansminister, hon har inga problem att försvara sina egna beslut och de nedskärningar som har gjorts. Så det var ju verkligen det var liksom en utfrågning av Lindtman på många sätt.
Och Purra kan alla detaljer, det hördes.
Absolut.
Ganska bra. Men alltså, jag tycker att nu har ju Lindtman presenterat konkreta grejer, och jag tycker också att det kom sådär konkreta grejer också i den här debatten. Kan man ännu säga det där att, liksom, att ja, vi väntar ännu på SDPs åtgärder? Jag tycker nog att han levererar några åtminstone.
Men de har kanske inte kommit med det här samlade, liksom, att det här är allting vi, alltså, att man liksom verkligen skulle kunna kontrollräkna, för att det var ju det som också Purra sysslade med under den debatten. Att hon var så här, ja, du nämnde den här samfundsskatten och vad han nu nämnde, något med jordbruksstöden och företagsstöd och vad det nu var.
Nedkärningar.
Ja, så försökte hon så där räkna. Hur mycket blir det här? Hur många miljarder blir det här? Så det är väl det som kanske är kritiken, att sossarna inte har presenterat ett samlat, liksom, enhetligt program. Men märk väl, det har väldigt få andra partier gjort i det här läget. Det har ju inte heller Sannfinländarna gjort. Men sen kanske det just liksom, Socialdemokraterna just sa mer nej till olika förslag om var man ska kunna göra nedskärningar under den här debatten. Så att då väcker det fler frågor, att okej, Om inte från till exempel pensionerna, varifrån ska ni då skära?
Hey, vi skulle kunna ta några exempel på hur det lät. Ingen vill ju missa chansen att nämna Purra Saxar. Det gjorde också Antti Lindtman när han gick an Riikka Purra här i torsdags.
Jos katsotaan pelkästään tätä leikkauspolitiikkaa, josta Riikka on niin innostunut. Ja myönnän kernaasti, että varmasti on niin, että tästä pöydästä Riikka Purralla pöytälaatikosta löytyy terävämmät sakset kuin Antti Lindtmanilta. Mutta mikä on ollut tulos? Tällä vaalikaudella, jokaisena vuotena, Suomen julkisen talouden alijäämä on ollut EU-keskiarvoa heikempi. Siis pelkästään alijäämä.
Alltså Riikka Purra har de vassaste saxarna, men ändå så har det inte gått något vidare i de ekonomiska strategierna. Och då svarar Riikka Purra så här gällande nedskärningarna.
Niitä ei tehdä tässä maassa sen takia, että on paha hallitus, jolla on terävät sakset ja terävämmät sakset kuin Antti Lindtmanilla, vaan sen takia, että meidän yksinkertaisesti tulot ja menot ovat kroonisesti, jatkuvasti epätasapainossa.
Mikäli me jatkamme tätä... Eli tämä syy ei johdu teistä, vaan maailmasta.
Se, että me olemme tässä tilanteessa julkisen talouden suhteen, niin se johtuu suomalaisista poliitikoista, jotka ovat vuosien varrella tätä politiikkaa tehneet.
Alltså i korthet säger Purra här att vi har den eländiga ekonomin på grund av den politik som har skett i det här landet och vi skär inte ner för att vi har vassa saxar utan för att vi måste. Jenna och Sofia, vem tyckte ni att vann i den här debatten mellan Purra och Lindtman? Om?
Kanske politiken med de vassare saxarna.
Okej, okay, ja.
Ja, nu
var ju Purra alltså vassare i debatten för att hon var mycket mer ledig. Hon kunde motivera väldigt fritt. Hon kunde ta alla frågor som gavs henne och hon kunde också utmana Lindtman nog, skulle jag säga, på ett vassare sätt än vad Lindtman. Att han hamnade mer i den här försvarspositionen. Han hamnade liksom lite hålla uppe sin egen liksom front där.
Jo, jag fick en feeling av att han försökte prata så mycket som möjligt och varje gång när han skulle sluta så sa han, ja, så vill jag säga ännu en sak.
Ja.
Och det kändes som att han försökte med kvantitet klubba Purra som kanske hade just det som vi var inne på, kvaliteten i att hon var jätte, alltså hon kan de här siffrorna.
Jo, det kändes lite som att han spelade tid med att liksom ta över diskussionen och bara, och han pratade väldigt mycket om liksom vad den här regeringen har gjort, vad tidigare regeringar har gjort, väldigt mycket sådär namedropping av vem som har gjort vad fel tidigare istället för att just svara på frågan. Han fick uppmanas flera gånger att svara på det som vi frågar. Alltså, vad är ert alternativ? Vad skulle ni säga? Att han, och en rolig detalj var också att han på något sätt Purra tittade hela tiden på Lindtman så där naturligt som man gör när man diskuterar med en annan person. Men Lindtman tittar liksom framåt hela tiden eller i sina papper. Och väldigt att han undvek riktigt att titta mot Purra. Och jag blev funderad, tar han igen på sig de här smarta glasögonen så att han ska liksom...
Så han såg inte henne?
Nej, kanske.
Ja, det var det.
Borde vi förbjuda de här smarta glasögonen? Inte kan de ha dem i valdebatterna sen mer.
Nej, men herregud, det ska ju vara fusk. Ja, några sådana glasögon. Men
såg ni Petteri Orpos kommentar när han fick en fråga om vad han tyckte att Antti Lindtman hade smarta glasögon? Så sa Petteri Orpo, ja, bara det skulle komma någonting smart i de där glasögonen också, som man säger.
Ouch.
Förlåt igen när jag avbröt dig.
Nej, jag tänkte bara säga att jag håller också med det som Sofia säger, att det var liksom väldigt tydligt att det var liksom Riikka Purra som liksom utmanade Antti Lindtman och nästan liksom, alltså det var nästan så att det var lite omvända roller, men det kanske börjar bli det om att han är Gallup etta, blir kanske den nästa statsministern, så att det kändes som att Riikka Purra, ändå sittande finansminister, var oppositionsparti mot Lindtman och var sådär, men vad ska ni göra och hur ska ni göra det här? Medan han liksom just försökte liksom ducka de där frågorna, medan Purra ändå gav svar på de frågor som hon fick av journalisterna på ett helt annat sätt.
Och det som ju kom fram, förutom alltså enskilda sådana här öppningar som vi redan har hört om att ta tillbaka samfundsskatten och så vidare, så här sa ju båda partierna att okej, efter årsskiftet så kommer vi då båda med våra alternativ. Så det är ju ingen, det att man nu manar på Lindtman att hej, vad är ett alternativ? Så inte alla partier kommer att sen efter årsskiftet, först när den här skuldbromsgruppen har kommit med sitt liksom siffermål om att hur mycket ska det sparas nästa period, så då kommer partierna ut med sina Excel-tabeller också. Så att på det sättet måste man ju, det är ju, inte kommer ju någon med de här siffrorna ännu.
Nej, eller så säger, blir det årsskiftet och så säger de, jo, de kommer i januari eller de kommer i februari, de kommer i mars. Hör ni, apropå nästa riksdagsval och så här, det kommer ju partimätning som Ylle gjorde här i veckan. Där backar ju Socialdemokraterna fortsättningsvis.
Tredje månaden i rad, så ja. nu kan man tala om en sjunkande trend.
En trend, ja. Mm.
Ja. Sen...
Och att toppen kanske var nådd där någon gång.
Just det.
Alltså man har ju, tidigare i våras.
De har ju legat kring 25%, som ju är helt hiskeligt högt en lång tid. Och enligt bedömare så är det ju liksom en nivå man inte... Det är bara en naturlag att det måste börja komma lite ner därifrån i alla fall. Man kan inte hållas på 25 ända till valkvällen. Men vi vet ju att de här siffrorna varierar mycket. Vi får se om det håller i sig. Men det är ju intressant att tänka sig att exakt för 4 år sedan så var Petteri Orpos samlingspartiet i exakt samma situation. De hade under samma tid, 4 år sedan, hade de 23,7%. Och de lyckades hålla sig ovanför 23 ända till valvåren 23. Då började det gå liksom neråt. Så vi får se om det är samma dynamik nu för SDP som oppositionsledare.
Och Samlingspartiet går upp lika mycket som Socialdemokraterna går ner i den här färska mätningen. Känner du av de vibbarna där igen?
Ska vi nu avslöja att jag är
Du är alltså på Samlingspartiets partimöte i Jyväskylä.
Jag är här. Inte riktigt ännu har jag väl märkt. Eller alltså, på det sättet att stod ju valkampanjer för diverse riksdagsledamöter när man, alltså i ett hav i en gång när man gick in. Så där såg man nog liksom att valkampanjen är igång. Men vad ska jag säga, den här mässhallen där själva mötet ska hållas är inte ännu full, så jag liksom inte ännu känt av den stämningen, att det är fortfarande lite tidigt under mötet. Men jag är helt säker på att jag kommer nog känna av den under de här dagarna som jag ska tillbringa här.
Samlingspartiet har alltså partimöte detta veckoslut. Jenna är på plats där i Jyväskylä. Centern har partimöte. Svenska Folkpartiet har partimöte. Rörelse nu har partimöte. Om vi tar det här, Centern till exempel, vad ska de diskutera för stora saker, vet vi det?
Där finns ett vice ordförandeval också. Nu är det vår kollega Lukas Rusk som ska åka dit. Jag har inte lusläst deras motioner, men det kan man ju säga om Centern, att de har nu skrutit väldigt mycket om att det är ett av Europas största partimöten. Alltså att det kommer helt hiskeligt mycket folk dit, alltså över 2000 människor. Det är nästan så här, det är så där, folk kommer med husbilar och grejer, det är så här camping-event nästan. Så det skryter de med. Och de har också 120-årsjubileum som SFP har stoltserat med.
Och sen har de Timo Soini.
Japp.
Alltså, jag förstår att han är registrerad där som journalist.
Ja,
men han har ju i flera år sagt att han skulle vara intresserad av lite mer riksdag.
Ja, han har väl sagt ungefär i ett år. Men nu gick han med i Journalistförbundet här för någon månad sedan och meddelade att han deltar i mötet som journalist. Men att han också kommer berätta hur han tänker kring Soini, Hjärta, Center, och om han ska ställa upp eller inte. Så att det är väl lite sådär på gott och ont att han är där. Jag tänker att det hjälper, alltså Soini är ju en rubrik i sig att skriva det namnet. Så då får ju Center mycket uppmärksamhet, men Soini kanske skär lite uppmärksamhet från det Center skulle vilja prata om. Alltså deras politik.
Och alltså centerunga är inte helt pigga på att Timo Soini skulle bli en centerpartistisk profil till nästa riksdagsval.
Nej, varken centerunga eller de studerande centeraktiva. Alltså de är jättekritiska och säger liksom att Timo Soini har byggt hela sin politiska karriär på att klanka ner och hata på Centern. Och liksom, det har varit liksom hans sport. Och sen har han också varit den som har liksom fört in populismen och rasismen i den politiska diskussionen. Så att, därför heller tycker man inte att Centern borde släppa in Soini, för att ja, det skulle säga urholka det de här föreningarna tycker om, eller vad de anser Centerns politik borde vara.
Ja, frågan om Timo Soini är tillräckligt salongsfähig för Centern. Ja. Alltså han skulle ju vara en konservativ kraft definitivt, men nu kan man ju säga man kan säga att det var Timo Soini själv som har liksom fört det finska politiska fältet mera mot det konservativa hållet. Och nu, alltså under sin tid, var han ju radikal med det som då upplevdes vara rasistisk retorik och så vidare. Men nu så tycker han ju att Sannfinländerna är för rasistiska eller liksom för radikala för Soini, så därför skulle Centern liksom passa honom bättre. Han har också lite funderat på Kristdemokraterna, men Centern är ju ett mycket större parti och jag tror ju inte överhuvudtaget att de skulle tacka nej till en trolig röstmagnet i Nyland. Alltså han är från Esbo och skulle ställa upp i Nyland i så fall. Frågan är om han får bli kandidat.
Han ställde ju upp alltså senast 2015 i riksdagsvalet och då drog han ändå 30 000 röster.
Det är massor med röster.
Men frågan är förstås hur många av dem som finns kvar ännu då, och blir det 12 år senare. Sådär. Men har de Centern råd att tacka nej till Soini?
Troligen inte. Nej. Alltså nu är det så här det funkar, att man vill maximera. Man vill ställa upp så många kandidater som möjligt som har chans att få bra röstetal. Men det är klart att ja, det är intressant att han nu faktiskt... vill komma tillbaka. Ja, han har ju aldrig lämnat debatten. Han har ju deltagit, han har sin plock i, han skriver, han är väldigt aktiv och också här på Yle är han med i ett diskussionsprogram väldigt ofta. Så att han har nog gått från att vara någon slags just icke-salongsfähig människa till att ändå nu anses vara ganska sådär mainstream konservativ. Sen har han ju den här historien om att vara emot abort. Han är katolik och så vidare. Det kanske är nu den delen som är lite för kristdemokratisk för en del.
Ja, det är också en fråga. Just att hur passar den biten in i Centerns liksom ideologi? Eller hur mycket får han liksom driva den frågan om han skulle ställa upp som centerpolitiker?
Och om Centern vill dessutom kanske försöka profilera sig som lite mer urban och kanske ungdomlig, så abortmotstånd är väl inte helt... hand i hand med det eventuellt. Men om vi tar Samlingspartiet, där du är igen, vad är högst på agenda för Samlingspartiet? Vad är det de behöver diskutera?
Dels så ska de ju, de har ett, glömde jag kolla upp vad det här ska kunna översättas till, men de har en tavoiteohjelma, alltså ett målsättningsprogram, ett politiskt program i alla fall, som de presenterade här för någon månad sedan, men som nu ska godkännas här på partikongressen. Och det är egentligen i korthet Samlingspartiets vision om hur finska samhället ska se ut i framtiden. Och där tar man upp allt från hälsovård till hur arbetslivet ska se ut, invandring, ja, alltså och skattepolitik förstås. Så att det här kommer nog liksom prägla väldigt mycket de här dagarna. Sen är det förstås också ordförandeval. Petteri Orpo ställer upp som ordförande och har inga motkandidater, så att han kommer väljas. Han har ju redan suttit i 10 år men kommer nu sitta i några år till. Och sen ska det förstås också väljas vice ordföranden. Där sker det kanske inte så stora förändringar. Den enda som nu sitter som vice ordförande som har sagt att de inte ställer upp är minister Anna-Kaisa Ikonen. Men i övrigt så kanske man kan förvänta sig att försvarsminister Antti Häkkänen, som suttit som vice ordförande sedan 2016, får fortsätta.
Just det. De har alltså trotjänare vid toppen där.
Ja, visst. Och sen Karolina Partanen vill också fortsätta och Heikki Autto. Och sen så är det en rad andra som då liksom slåss om den fjärde platsen.
Sari Multala slängdes in dit, sa jag också.
Ja, precis. Och Mia Laiho, Teresa Malahti och sådana spännande namn. Så det ska också bestämmas.
Hur är det alltså, Socialdemokraterna, då vi pratade om dem så var vi inne på det här med att det finns ju liksom, de har lite två läger där. Hur är det med Samlingspartiet? Är de 100% enade eller finns det lite olika fraktioner där också?
Det finns ju lite olika fraktioner, absolut. Jag vet inte riktigt vad fördelningen är där. Det är kanske något jag får lära mig mer om här. Men redan nu på tåget så träffade jag några samlingspartister som sa att en hade gått med i politiken för att de ville så här göra Samlingspartiet till det har varit tidigare, att stå upp för utbildning och just liberala värden. Och sen pratade med några andra också som också sa att just den här liksom synen på bildning och de frågorna har liksom hamnat i skymundan för konservativa värderingar. Så att, och det är den konservativa linjen som har ju dominerat nu under den här regeringsperioden. Och, så att, ja, så att det finns nog, splittring kanske är ett starkt ord, men det finns absolut liksom olika visioner om vilket håll Samlingspartiet borde gå i. Att, den ena som jag pratade med sa att visst, nu har vi suttit med Sannfinländarna, det var vad det var, men nästa regering, om vi sitter med den, så ska nog inte Sannfinländarna sitta med.
Ja, det kom en undersökning, tror jag, idag fredag, där man hade frågat unga kvinnor, unga män, vem de skulle rösta på. Intressant var att var det alltså närmare 19% av unga kvinnor skulle rösta på Vänsterförbundet. Mm. Bland unga killar så var det 15% som sa att de skulle rösta på Samlingspartiet. Och Sannfinländarna var andra största för unga killar. Så att Samlingspartiet ligger åtminstone bra till på den manliga sidan.
Jo, det har ju rapporterats om också bland äldre män, eller man ska säga. Alltså inte, ingen ålderskategori, men att Samlingspartiet har blivit liksom männernas parti och Socialdemokraterna mer kvinnornas parti, och att kvinnliga väljare lämnar Samlingspartiet. Så att ja, den trenden verkar nog finnas. Liknar ju lite den diskussionen som också förs i Sverige med Moderaterna som då är systerparti till Samlingspartiet, kämpar också med att attrahera kvinnliga väljare.
Det som jag är intresserad av, som jag hoppas att du också får reda på, det är liksom att vad är stämningen inom Samlingspartiet? Hur taggade är man på det här blå-röda samarbetet med Socialdemokraterna efter nästa val? Också när vi tänker på den här partimätningen, så Samlingspartiet ligger jättestabilt till. Och det som ju, alltså om ekonomin börjar återhämta sig, som ju är liksom det viktigaste som den här regeringen har gett sig ut för att åstadkomma, så kommer det att gynna den här regeringen och Samlingspartiet, och då har ju Petteri Orpo nästan chans på en Orpo 2. Så att, vad tror du om de stämningarna där?
Jag tror absolut att siktet är inställt på en Orpo 2. Jag hade inte hört Orpo själv prata om en Orpo 2 förrän förra veckan hörde jag honom säga att det kan bli, eller ja, om det blir en Orpo 2. Så att siktet är nog inställt på vad heter det, valvinst. Samlingspartiet går väl alltid in i alla val och vill vinna ganska många utav de här valen. Sen tror jag också att i och med att om de ljusglimtar som man har sett i ekonomin håller i sig, så kan det hända att den här ordningen vänder. Att det inte är Socialdemokraterna som blir statsministerparti, utan det kan bli, vad heter det, Petteri Orpo som får bilda en ny regering. Ett sånt scenario tänkte sig Göran Djupsund, som jag pratade med redan för kanske ett år sedan, och jämförde statsvetare som drog paralleller till Sverige och Reinfeldts första regering, som gjorde också stora förändringar både i socialstöd och bidrag och också arbetsmarknadsreformer, var grymt impopulär bland väljarna. Men sen började ekonomin vända, det började gå sämre för sossarna. Och helt plötsligt så blev det en Reinfeldt 2 i alla fall. Så att någonting sånt kan hända här också. Men sen frågan vem Samlingspartiet helst sitter i regering med. Det är ju intressant att få veta. Men om man utgår från Gallup-siffrorna just nu, så tror jag att det blir svårt att motivera den här regeringen som man sitter i just nu i alla fall.
Eller om det blir en Sipilä 2 istället, som Timo Soini har förutspått.
Precis.
Ah, just det. Så då talar vi Centerpartiet.
Sannfinländarna.
Sannfinländarna. Och som sen splittras och det blir de blå.
Ja. Men bara det att om det sen ändå är Samlingspartiet som vinner valet, så då har ju Orpo mitt i allt valmöjligheter att ta endera SDP eller sen igen gå in för ett mer konservativt högersamarbete.
Det beror ju allt på hur det går för Sannfinländarna, som just nu fortfarande kämpar jättemycket i opinionssiffrorna, och som ju hade långt över 20 i valet och nu har väl kring 15. Så att det beror ju helt på hur han ska få ihop, om han då vill ha en majoritetsregering, vilket jag antar att han vill ha. Men jag läste också att Antti Kurvinen från Centern har sagt att Centern vill absolut inte sitta i opposition nästa period.
Nej, just det.
De ska absolut med i regering. Och på frågan om de utesluter något parti sa de nej. Så länge
regeringsprogrammet
är bra så sitter vi gärna med.
Ja, just det. Det låter som ett visst finlandssvenskt parti. Men samlingspartiet brukar ju ha flyt i val. Det som de kanske inte har lika mycket flyt i tycker jag är deras sloganer. Alltså, jag kommer ihåg senaste EU-valet så hade samlingspartiet bland annat en sån slogan som missa EU, siellä Suomen Turku. Det vill säga, där EU finns, där finns Finlands Åbo. Fråga mig inte vad det här betyder. Nu inför det här partimötet i Jyväskylä så har Petteri Orpo lagt ut lite bilder på när han sitter i en rallybil.
Det är ju en rallystad.
För det är ju rallyhuvudstaden i Finland. Nå, på den där rallybilen står det en ny samlingspartistisk slogan och den lyder så här. Vapaus onnistua.
Jo tack, jag stirrar på den sloganen som bäst.
Och det är fritt översatt, vad ska vi säga, frihet att lyckas.
Mm.
Förstå, jag har suttit och funderat på den utan att överdriva i ett dygn.
Kanske det öppnar sig.
Vad tror ni, frihet att lyckas? Vad är det samlingspartiet med? Alltså, har de varit fast i någonting men nu känner de frihet att lyckas? Jenna, du är där. Vad är din tolkning?
Jag tänker att det handlar om att bli rik. Mindre skatter, mindre byråkrati.
Ah, just det. Ja.
Okay. Att det är liksom mindre statens inblandning i att jag ska kunna samla på mig fyrk, pengar och egendom. Men jag vet inte, jag måste fråga. Sen så såg jag en annan slogan här med statsministern, alltså en sån här pufffigur, där det stod things are getting better.
No, nu.
They have been.
Var den bättre? Den
det var nog bra.
Och absolut, han har den här rally-tusk-bilderna, tror jag. Han har också publicerat bilderna. Han har stått på den lokala grillkiosken här i stan och ätit den lokala makkaraperon, ett korv med potatis.
Ja, just det.
Men det är väl ett sätt att försöka locka lite sannfinländska väljare kanske, att inte lämna samlingspartiet. Även om det inte går så bra för samfinländarna. Ja, eller försöka locka över dem helt enkelt. Och kvinnor tänker att samlingspartiet också har försökt locka. Det har pratats väldigt mycket om en viss lunch som ägde rum i veckan på statsministern.
Villa Bjälbo.
Ja, Villa Bjälbo.
Influencerlunchen.
Ja, precis. Där man bjöd in unga kvinnliga influerare och som har fått mycket kritik, men också många har försvarat den här lunchen. Men det är väl också kanske ett sätt att försöka ändra den här samlingspartiets image, att vi är ett parti för kvinnor, och den här rally-grillkioskbilderna, att vi är inte ett parti för eliten utan vi är ett parti för folket.
Ja, just det.
Ska ju noteras att man kan också spela golf medan man är här i helgen. Så att helt har de väl inte lyckats tvätta bort den där elitstämpeln.
Sen ska vi ännu nämna Svenska Folkpartiet, 120-åringen. De har också partimöte detta veckoslut. Vad behöver de avhandla mest?
De ska återvälja Anders Adlercreutz. Vi får se om Adlercreutz ger några nya sådana här dolda pika mot sannfinländarna eller vem det är som får sig den här gången. Och man ska också välja vice ordförande. Där lite har Freddy, han briefar mig lite på att vad det finns för olika motioner. Mm. Man ska ju förstås rösta om dem. Där finns till exempel sådana förslag som vi har hört om att återinföra det skyddade beloppet, ta bort överlåtelseskatten, sådana ekonomiska grejer. Sen har Svensk Ungdom ett initiativ om att säga nej till kärnvapen. Att det inte får placeras något kärnvapen i Finland.
Och inte överhuvudtaget liksom.
Ja, så jag förstår att nu ska vi inte gå allt för mycket in på det, för jag vet inte detaljerna, men i det här färdiga svaret som partistyrelsen har gett i det så kan det då gå igenom i modifierad form. Så där kanske det blir lite debatt. Vi får följa Freddys rapportering i helgen. Och sen, alltså, det har ju också Blomma lite en sån här kritisk ekonomisk diskussion inom SFP, att man är lite trött nu på att det har varit så mycket högre ekonomisk politik, nedskärningar, så det finns också initiativ om liksom, stopp för de här nedskärningarna i grundsociala förmåner helt enkelt. Så vi får se om där då blir, hur splittrade är partifolket i den ekonomiska politiken. Det var ju Nils Torvalds som började den här debatten och där kan det bli diskussion. Och sen en annan intressant sak, jag menar nu, man har ju fått väldigt mycket kritik för att sitta med sannfinländerna i regeringen de senaste 4 åren, så hur, alltså, kommer man att till exempel säga nej, alltså utesluta ett regeringssamarbete med sannfinländarna under nästa period? Det är ju en fråga som är ganska intressant. Att hur trött är man? Eller jag menar, det hör ju inte SFPs mittenprofil att säga nej direkt till någonting. Men
det är SFPs mitten, vänster och höger och allt däremellan profil.
Exakt.
Men att så det, gör man det kanske framförallt inte när man har 8 månader kvar.
Nej. Men det, ja.
Sånt på agenda på SFP. Sen kan vi nämna rörelsen nu som har ett intressant viceordförandeval i och med att den om man frågar mig, ganska kända skådespelaren Petteri Summanen har meddelat att han blir viceordförande för rörelsen nu. Och Jallis Harkimo fortsätter som ordförande. Okay. Så rörelsen nu har hittat en kändis inför nästa riksdagsval.
En till
kändis, just det, bör påpekas. Mjena Emte på plats, alltså vid Samlingspartiets möte i Jyväskylä. I studion sitter politisk journalisten Sofia Kajander, programledare Joakim Runt. Vill du höra av dig till politiken, gör det väldigt gärna via politiken@yle.fi.